Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Där har vi den, podd Sveriges tyngsta vignett.
Ja, den är ju bra, det är den ju.
Den har hängt med länge. Det är, vad är det nu? Det är 9-årsjubileum för Sillypodden. Ganska exakt faktiskt. För 9 år sedan drog vi igång den här podden. Och den där vignetten har hängt med nästan från början faktiskt. Och jag ser inga anledningar att göra något. Kanske man skulle byta ut de där citaten. Vet du vilka det är som snackar in? Det är ju typ så här Sir Alex bland annat.
Wenger
är ju själva liksom wrong information-rösten. Mm. Också Jürgen Klopp på den tiden då i Dortmund. Pep Guardiola smyger in där också, och såklart Mourinho i början.
Han är ju själva. Finns väl ingen anledning att byta ut dem, eller de är aktiva de flesta också, höll jag på att säga.
Ett fint gäng. Vi är live idag igen på YouTube och på TikTok. Vi tänkte vi skulle testa en ny grej idag, så att folk skulle ringa in. Det är vår förhoppning att utveckla det här live-formaten till att folk faktiskt ska kunna ringa in till oss och ställa frågor direkt, eller bara snacka lite silly med oss under ett par minuter under sändning, vilket är helt fint. Vill man göra det redan idag? Grejen är att vi har inget nummer som man kan ringa till. Däremot kan vi ringa upp. Vi håller på att försöka lösa det, så att vi hoppas att kanske till nästa sändning, nästa vecka, att vi ska kunna lösa ett nummer som man bara kan ringa in, och så svarar någon här, och ja, så får man ställa sin fråga eller komma med en synpunkt, eller bara gnälla på något, eller be vädra något man känner efter avslutningen här av säsongen, vad man nu vill bidra med. Men som sagt, om man vill ringa in idag och säga något, om man har en fråga eller en kommentar på något, så kan man, om man följer mig på Twitter eller dig på Twitter, så skicka DM så kan vi ringa upp, eller så skicka ett mail till mig, patrik.psyk@aftonbladet.se, så kan vi lösa det. Vi har förberett med en inringare, och det är en bekant röst, men den är ju planterad, så att
alla hade ju fattat att den var planterad, så att det eller i och för sig kanske ändå inte.
Kevin Bader ska dyka upp här snart och få ge sin syn på Lewandowski-soppan. Han sa att han har en hel roman redo om allt som
händer. Det betvivlar
där.
Jag inte.
Nej, inte jag heller. Men vi har massa annat att prata om också. Ska vi göra så att vi ringer upp Kevin?
Vi gör det direkt.
Så tar vi och river av Lewandowski, för att det är väl mycket av avsnittet kommer att handla om det. Vi ska se här. Vi ber Julia ute i kontrollrummet ringa upp Kevin. Så får vi se, hur går det? De ser jag får halvbra vibbar från kontrollrummet just nu.
Det ska också sägas, i och med detta liksom. Alltså i och med det här liksom nya formatet vi har, Sillypodden har alltså ett kontrollrum.
Ja,
det är inte ofta det än.
Nej, vi har ett kontrollrum till vår poddstudio nu för tiden, vilket är fantastiskt. Där sitter två personer just nu. Mm. Dels roddar vår livesändning då på YouTube och TikTok, och sen så ska Julia försöka ringa upp Kevin. Fan, det här är ju spännande ju. Vi växer, vi utvecklas. Nu får vi till och med en telefonsignal.
Guten Tag.
Hej Kevin, välkommen till Sillypodden.
Servus, danke schön.
Du blir liksom så här premiärinringare, fast vi ringde upp dig och vi bad dig vara med idag. Så att det är en planterad inringning, men så får det vara. I alla fall ett litet smakprov på konceptet här i alla fall.
Ja, en ära.
Ja. Ja, men vad fint. Det är också någon som folk känner igen. Och det är klart, när vi har dig med här, en av de absolut stora transfer-sagorna just nu, en av de stora nyheterna som det pratas om, det handlar handlar ju om Lewandowski, det handlar om Barcelona, relationen till Bayern München, missnöjet där, och vem bättre då att ringa upp än Kevin Bader, tänkte vi. Så vad, ja, det pratas om
Agent Levan.
Ja, verkligen. På plats i Barcelona, en agent som köper fotbollströjor. Vad är det som händer? Vad är det som händer, Kevin?
Ja, det är som vi säger, det är en riktigt silly karusell där, och det har ju spett på ordentligt de senaste dagarna. Inte minst att Lewandowski själv gick ut nu efter den sista ligomgången i helgen och sa att han inte kommer förlänga sitt kontrakt. Hans kontrakt går ju just nu ut 2023 med Bayern München, och det har ju sagts väldigt länge från Bayern Münchens styrelse och de höga bossarna att man inte vill släppa Levi och att man vill förlänga och behålla honom. Men allt eftersom märker man hur de här orden med styrkan självklart ska leva kvar, bli allt mera osäkra. Och i dagsläget, precis som ni var inne på där, är ju Barca den starkaste kandidaten som kanske kan värva Lewandowski. Och där finns det ju mycket, mycket förhållanden bakom kulisserna. Han har ju agenten Pini Sahavi, Pirayan, som ni har nämnt ett par gånger också i podden tidigare, som har en god relation till Laporta sedan flera år tillbaka. Och Levi har ju velat gå till Spanien. Förr snackades det om Real Madrid, men det känns inte väldigt aktuellt i dagsläget med tanke på en på nytt född Karim Benzema, eller på nytt född ska man kanske inte säga, men en blomstrande Benzema, det är sagt, och en Mbappé som är på väg dit. Så Barca är ju för tillfället det hetaste alternativet. Och vad har hänt i Bayern München, kan man ju då fråga sig. Ja, man kan ju definitivt ifrågasätta deras tillvägagångssätt, hur de har hanterat personalen, om man ska vara krass. De har det senaste året förlängt många kontrakt på viktiga spelare såsom Joshua Kimmich, Leon Goretzka, för ett par veckor sedan Thomas Müller, ikonen själv. Även Kingsley Coman var det ett långt dragplåster på. Men de gick aldrig till Lewandowski förrän i mars. Och det har ju irriterat honom. Och Bayern München har ju samtidigt kopplats ihop med Haaland. Och där har man uttalat sig att han är en bra spelare och vi vore dumma om vi inte tittade på honom. Och det spär ju ännu mer på. Och Pini Sahavi, Levis agent då, ser ju den här möjligheten då och eldar igång Lewandowski. De bryr sig inte om det, de har inte kontaktat dig. Borde vi inte kika lite runt? Och det är lite det som händer nu. Man har sovit bort Lewandowski, skulle jag säga, på ett sätt. För att jag är, ja, nu kan man ju aldrig vara 100% säker, men jag är ändå rätt så säker på om styrelsen, om Bayern München hade gått till Lewandowski i början på säsongen i augusti och sagt, Levi, vet du vad, du är om inte den viktigaste spelen i vårt lag, vi vill självklart förlänga med dig, men låt oss vänta lite längre in på säsongen, så tar vi det då, se hur statusen är med allt, men vi vill ju, bara så att du vet, förlänga med dig. Man gjorde inte det, och nu får ju sportchefen Brasso väldigt mycket kritik för att han inte har haft den här kommunikationen, och det kommer allt mer upp från tysk media att Brasso försökte hijacka Schlotterbeck till Dortmund. Han var för sen på bollen. Han försökte också gå på Rydinga. Där var han också för sen på bollen för att Real Madrid tog honom istället. Och sen, ja, Alaba och Süle minns vi ju också. De har ju nu båda gått på free transfer. Så försvinner Levi i sommar, som jag är, ja, jag är väldigt säker på att han kommer göra det, så kommer förmodligen också Brasso försvinna. För det som har hänt det senaste året är inte acceptabelt. För att det är också lite konflikt mellan sportchefen Brasso och Nagelsmann, tränaren då. För att Nagelsmann blev lovad väldigt mycket när han kom, att man skulle bygga, att man skulle satsa, att man skulle lyssna på honom. Men Brasso har kört lite på samma spår som han gjorde med Hansi Flick. Och Hansi Flick försvann ju på grund av flera anledningar, men en stor anledning var just att Brasso inte lyssnade på honom, att han inte hade någon medverkan i själva rekryteringen. Så FC Hollywood, a.k.a. Bayern München, ljud på show.
Ja, vart går liksom Salihamzic in i allt det här då? För han har det ju också som en spelare i det här, och de har väl buat ut ganska rejält ledningen i och med att Alltså, ja, i och med det känns som att de bara hoppar på, som du nämnde, Schlotterbeck till exempel och så vidare, Rydiger, de hoppar ju på spår när det är för sent hela tiden. De hoppar på Lewandowski-spåret när det är för sent. Till viss del så Haaland skulle de ju kunna ha liksom försökt jobba med väldigt, väldigt länge för att lägga in någon sorts tank att han ska dit. Det har de inte lyckats göra heller. Sen kanske han inte valt Bayern ändå. Men nu, Serge Gnabry sitter vi med en sits där jag mycket väl kan se honom lämna för att de inte har löst det här kontraktet heller.
Mm. Och precis som du är inne på det här med Koto, det är många delar som fortfarande lösa. Lewandowski är självklart den stora pusselbiten, men Serge Gnabry är en annan. Han har ju varit helt iskall nu och sagt att ja, jag har ingen stress på att skriva på något nytt kontrakt. Hans kontrakt går ju också ut 2023. Och han har irriterat sig över att han inte får den lön han begär. För att han har ju sett nu vad Sané har och vad Koman har. Och då vill han ju också tjäna ordentligt, för att han tycker att han är tysk landslagsman och ska förtjäna helt enkelt den stora lönechecken. Och det är på något vis en komplex situation. Ledsen om jag blir långradig här, men det är ju Bayern München ett nötskal. Man har ordentliga ramar. Som tysk älskar jag ju det. Men det kan också sätta krokben på en. För att i dessa ramar har de extrema löneposter. Alltså de vill inte att någonting ska gå över det andra, och de vill ha x antal personer som tjänar över den här summan och x antal personer som tjänar över den här summan. Och nu blir det långsamt men försiktigt väldigt mycket tungt i de högre posterna. Och då sker det här. För att de vet inte riktigt hur de ska hantera det. Och precis som ni nämnde, Salihamidžić, Brasso, han får mycket kritik för att han är ju sportchefen. Oliver Kahn och Herbert Heiner, de två gubbarna, de får också mycket kritik. King Kahn, som vi känner till, en av mina personliga favoritspelare, är inte sån titan som han var på planen, utanför planen. Han har varit väldigt tillbakadragen. Och ja, man kan väl säga så här, de har hoppat på, eller de har satt sig i en bil som är kanske lite för stor för dem just nu. För att kliva in i fotspåren av Rummenigge och Hoeneß, det kan man inte bara göra över natt.
Vi får en hel del frågor här i YouTube-chatten rörande bland annat det här då. Det pratas lite grann om ersättare. Ett namn som har nämnts är Sadio Mané, också ett år kvar på kontraktet. Såklart en fantastisk fotbollsspelare som skulle kunna gå in på precis samma position, 4 år yngre. Dessutom så att man får en liten föryngring, har inte kanske inte världens högsta lön heller i Liverpool just nu, men han vill nog ha,
en
väldigt hög lön. Ett annat namn som Joel nämner: varför är inte Bayern inne på Kane som ersättare för Lewandowski? Tycker det skulle passa perfekt för dem. Priset är det enda jag kan se som borde stoppa den affären. Ja, alltså Manchester City tog ju Haaland, och det är väl kanske det är väl uppenbart att Bayern också har jobbat på Haaland-spåret under året. Men nu blev det Manchester City. Lewandowski försvinner. Finns det någon möjlighet, tror du, att kliva in på ett sånt namn som Harry Kane?
Det är tyvärr som du är inne på det här, Patrik, med just prislappen. Efter att man köpte Lucas Hernandez för otroliga 80 miljoner euro, dyraste spelen Bayern München någonsin har köpt, har man på något vis blivit avskräckt från att lägga så stora pengar på.
Det var för dyrt, tycker jag. Jag tycker det var för dyrt för honom.
Ja, instämmer fullständigt.
Han var ju för sig bra i Atletico då, men samtidigt, nej, det bröt mot all form av logik och rim och reson för att vara Bayern i alla fall.
Mm. Verkligen, och det tror jag också sätter krokben. Jag vet att Jerome Boateng var ute här om dagen och sa också just Harry Kane hade ju varit perfekt, och jag tror Kane hade gjort det jäkligt bra. Och ni nämner Mané, det är ju ett namn som går allt mer på högvarv i tysk media, och det är ju Brasso som sägs verkligen vilja ha honom som en form av allround offensiv pjäs, att han både kan spela anfallare men även ytter. Och det låter ju bra, men jag tror just det där ni också var inne på med lönechecken, alltså, då blir det också krångel där, tror jag. Det hjälper inte det hela. Om inte nu, vem vet, Gnabry försvinner och Lewandowski försvinner, då kanske man plockar in Mané för att man har lite mer space, och Mané kan få gå ur Salas skugga och på något vis ja, komma igång. Han har ju ett förflutet i Red Bull Salzburg, så han känner ju till de tysk-österrikiska alperna och kanske gillar schnitzel och sånt. Så det kanske finns något där ändå.
Alltså det, men som jag har förstått det, så Bayern kommer väl snarare att ersätta Lewandowski med två spelare än en. Alltså med tanke på att, alltså, Lewandowski-värvningen i sig är ju väldigt... Det är ju väldigt Bayern München att plocka Dortmunds bästa spelare, men det är väldigt icke Bayern München att plocka en stjärnforward på det sättet. Alltså, för de har ju ändå haft andra typer av anfallare. De har roterat ut anfallarna ganska fort. Lewandowski är någon sorts undantag som bekräftar regeln. Att de tittar på namn som Sebastian Haller och Sasa Kalajdzic och sånt som är aktuellt nu. Kalajdzic kommer väl, verkar det ju som.
Ja.
2 meter lång österrikare, 24 år gammal. Bara ställa honom där uppe och sen så har de Mané som ett komplement till det.
Det är lite så. Alltså, hans agent, Sashas agent, var ju faktiskt i Bayern Münchens högkvarter igår och förde diskussioner. Och han har ju inte sån hög prislapp, sägs vara runt 25 miljoner euro. Det är pengar som Bayern München kan tänka sig lägga, och han är van vid spelet i Bundesliga och han är duktig, det ska sägas, men det går ju inte, precis som ni är inne på, det går ju inte att ersätta Lewandowski på rak arm om man inte tar in Haaland eller en Benzema eller en Harry Kane. Det som det också pratas om, som är lite roligt, vi är inne på Barca spår, att det är lite där Levi vill helst gå. Men Chelsea har ju också kopplats ihop med det här, med tanke på att Tuchel är ett stort fan av Levi. Och då har det lekts runt lite, det är ju inget konkret här eller så, men en Lukaku till exempel. Han sägs in i tyska Sky kunna tänka sig spela i Bayern München. Kan man hitta en affär där? Lewandowski, Lukaku, ett byte slash lån eller någonting sånt, jag vet inte. Jag tycker personligen att det skulle vara för stökigt och bökigt. Men det skulle inte vara främmande att de tittar ändå på det.
Nej, men alltså Lukaku har ju rakt ut själv sagt att det är ju en av de där storklubbarna han egentligen vill spela för. Då ingick ju Bayern München i det här. Så att problemet blir ju att Lewandowski nog inte vill dit, för han verkar ju väldigt inställd på att
han vill till Barca.
Och problemet där ligger ju i, till att börja med, att de har knappt öppnat några förhandlingar mellan Barcelona och Bayern München. Bayern München inte vill att sälja.
Han beter sig ju som att han är på free transfer i sommar, vilket han ju inte är. Det är ju ett år kvar på kontraktet. Alltså, Bayern München behöver ju inte sälja honom. De kan sätta honom i reservlaget nästa
säsong. Och Barcelona pressar ju också medvetet för att Lewandowski ska göra lite många andra spelare gjort för att ta sig till Barcelona. Ousmane Dembélé en gång i tiden till exempel.
Bråka sig dit.
Coutinho.
Ja, verkligen.
För att, alltså, det är ju en tydlig metod och det liksom som trycks på. Sen måste jag ju, du nämnde ju lite med tröjorna där psyk tidigare. Ja. Och det är ju spanska uppgifter då från han, Barcelona-journalisten Gerard Romero, som gick ut och hade bevis på när då agenten Pini Sahavi är i Barcelonas klubbshop, köper 10 Barca-tröjor med Lewandowski-tryck. Och det här har ju diskuterats. Det var någon polsk medie som sa, men nej, han är viss, han är ju inte där liksom. Jo, och spansk medie säger, han är i Barcelona nu och han gör det här. Men Romero sa själv, jag har ingen aning varför han gör det. Det finns ingen logik i det här. Men
nej, det ska spelas in någon promotion-video.
Med förra årets tröja.
Ja, det gjorde ju, jag vet inte om ni kommer ihåg det, för en massa år sedan, Chilinski, Napolis mittfältare, när han gick från, vart han nu var, vid Bologna eller någonting, precis det samma fönster, han gick till Napoli, så ryktades han till Liverpool och ville själv till Liverpool och hade då tryckt upp en Liverpool-tröja med Chilinski
namn. Är det en polsk grej?
Kanske en polsk grej. Och såg då till att synas i sociala medier. Han la upp någon Instagram-video eller något sånt där. Där han själv sprang runt i Liverpool-tröja med Zielinski-namn på ryggen. Och sen så hamnade han i Napoli ändå.
Det är som han unga brassen Endrick, den här nya supertalangen borta i Palmeiras. Som Barcelona ska tydligen redan nu försöka värva loss. För att de har sett vad som händer med Vinicius, Neymar och andra längre fram. Han har ju sprungit omkring med såväl Madrid-tröjor som Barca-tröjor runt i olika sammanhang och syns väldigt strategiskt och tydligt.
Elof Jönsson i chatten här slänger in Luka Jovic.
Ja, det är ett alternativ, men liksom hur kul är det då? för Bayern München, då tycker jag faktiskt att, alltså, Kalatic finns ändå en tanke med tanke på hur lyckad Mandzukic var en gång i tiden, en reslig target. Den typen, för Jovic är ju inte den typen av spelare.
Nej.
Om jag får slänga in ett namn som jag personligen skulle vilja se i Bayern München,
Wout
Weghorst. Timo Werner.
Nej. Timo Werner, det är faktiskt det, det är flera i chatten som nämner det också. Mm. Vore inte det en spännande värvning?
Och det tänker jag, ja, han kommer nog kosta en del för Bayern München att lösa. Men hans lönekrav är inte så höga. Han skulle komma in i den här högre posten också. Men han kan spela...
Nu försvann Kevin. Jag vet inte om telefonlina bröts. Vi vet inte vad som hände där. Vi får gå vidare. Vi skulle ändå göra det. Vi har massa
tack, Kevin.
Tack Kevin för att du var med. Vi krigar på härifrån. De ser ut som frågetecken i kontrollrummet just nu. Bodin, lös det här. Och nu ringer det här.
Det var en annan signal än förra gången. Ja, det är spännande det här.
Ja, det här är stökigt. Men vi får väl hoppas att Bayern München kanske kan knäppa av Timo Werner, de där slalompjäxorna han har sprungit runt med i Chelsea, att han får tillbaka någon slags touch.
Om man nu skulle hamna där, och det vill säga. Jag tror ju fortfarande att alltså det kommer vara en reslig target plus något annat komplement. Mané tror jag blir svår att lösa för dem. Men,
ja, det blir också väldigt dyrt.
Kalati ses som i princip, alltså den känns otroligt logisk.
Ja, men in med Kevin igen så vi får runda av i alla fall. Är du tillbaks? Jag hör.
Nu är jag tillbaka.
Ja, vad bra. Vi måste runda av här och gå vidare. Men nu får vi i alla fall säga tack för din medverkan. Ja. Och det är bara att ringa in. Sillepodden. Det kommer finnas ett nummer i framtiden som man kommer kunna ringa till. Annars kan man höra av sig om det så att man vill vara med och ställa en fråga. Eller komma
alla
med
kommer
någon.
Kanske inte ha plats att redogöra för hela liksom Bayern Münchens filosofi.
Alla kommer inte få den kvarten som Kevin fick. Så är det tyvärr.
Nöje och ära. Tack så jättemycket.
Ja, men tusen tack Kevin. Vi går vidare och ska prata lite om Kylian Mbappé Makoto.
Kylian?
Ja. El Chiringuito är i farten. Men nu börjar det närma sig.
Ja, han har ju gått ut och sagt att nu kommer ett besked. Jag kommer lämna det efter PSG:s eller innan landslagsuppehållet, innan han åker iväg på landslagsuppehåll, och då pratar vi ju där runt slutet av maj, det vill säga innan Champions League-finalen. Sen har det varit lite spridda rapporter om när Real Madrid annonserar det. De väntar ju in Kylian Mbappé, men där han kommer annonsera är sannolikt jag lämnar PSG. Och sen efter det, när kommer Real Madrid annonsera han går till Real Madrid? Eller kommer vi ha en lucka med tid där alla vet att han spelar ska till Real Madrid, men det kommer nya rykten om att han valt Liverpool istället?
Men det ryktet kommer ju dyka upp bara.
Det är väl ändå mer eller mindre bekräftat att det var Liverpool som var den tredje klubben som var intresserade, med att de där summorna var för mycket, det gick inte att konkurrera.
Ja, och det är ju... Så är det ju.
Ja, men PSG verkar ju inte ha gett upp helt och hållet, och då var ju El Chiringuito som kom med uppgifter som bekräftades från mycket mer trovärdiga håll, eller bekräftades, konstaterades att, ja, för en gång skulle hitta de inte på, att PSG då ska inte bara ha erbjudit en helt hutlös lön, utan också i princip sportchefsrollen. Att han får...
Så kallade Zlatan-rollen ja. I PSG.
Han får styra, bestämma vilka spelare som ska in, säga till om en tränare behöver få sparken eller inte och så vidare. Vi ska ju ta det här med en nypa salt, men det, alltså, med tanke på att PSG ändå har kopplat in hela liksom, franska myndigheter och politiker och allt möjligt man kan tänka sig för att få igenom och övertala killen Mbappé att stanna, skulle inte förvåna om de går så långt som att de även vill ge honom sportchefsrollen. Men han verkar ju vara helt bestämd på att han ska till Real Madrid, och det är ju fler och fler rapporter som säger att han kommer att spela för Real Madrid nästa säsong. Men vi får väl se vad han säger när han då går ut med sitt besked officiellt.
Ja, det blir spännande, och vi får ju ett slut på den här sagan nu i alla fall, om inte allt för länge.
Ja, den har ju pågått för länge.
Man
är jättetrött på den. Det är ju till och med så otacksamma Real Madrid-fans som är trötta på den och känner att nu är det bara irriterande, nu får han ge sig. Okej, Real Madrid värvar en av världens absolut bästa spelare som fortfarande är 23 år gammal och som jag är helt säker på kommer vinna såväl Champions League-titlar som Ballon d'Or-troféer i Real Madrid-tröjan. Det finns inget annat på horisonten eller på kartan. Så att med stor risk att jinxa det här fullkomligt. Men
det är okej.
Ja, nej, men jag vet att man satt ju för två, jag vet inte, vad säger vi, första avsnitt. Jag var med i Sillypodden någon gång för tre år sedan eller vad det var. Då sa jag väl också Kylian Mbappé kommer spela i Real Madrid. Man väntar ett tag. Men nu verkar det ju bli av i alla fall. Vi får väl se. Men ja, snart är sagan slut.
Snart är sagan slut. Vi går vidare då. Det håller på att bli en ny saga runt Paul Pogba och hans, alltså herregud vad vi har pratat Paul Pogba de senaste åren i Sillypodden. Vi har pratat mycket mer Paul Pogba i Sillypodden än vad vi har i Premier League-podden, för han har helt ärligt inte satt speciellt stora avtryck på ligan eller på Manchester United, och nu ska han lämna, och det här är ju sista chansen för honom att på något sätt bli den spelaren som han skulle bli. Det blev han aldrig i Manchester United. Alltså, vi pratade om Paul Pogba en gång i tiden som att han var nästa alltså den bästa spelaren i världen. Han var liksom på väg dit. Det var den kurvan han befann sig på. Så otroligt mycket fanns i hans arsenal, hans verktygslåda. Och sen så har ju liksom det, delvis har han ju sig själv att skylla såklart. Han har ju varit en del i att Manchester United inte har flugit de senaste åren. Han har inte alltid haft den bästa attityden, men det har inte heller varit den bästa miljön för någon som har varit där. Det är ju, det råder ingen tvekan om. Det här är sista chansen för Paul Pogba att visa att han faktiskt är den spelaren som han själv anser sig vara, för så är det ju. Han har ett enormt stort lönekrav fortfarande. Juventus har erbjudit honom ett treårskontrakt som inte motsvarar den lönen. Någonstans kanske man också måste se över sitt marknadsvärde just nu. Det kan vara så att man måste bita i det sura äpplet och låta egot ta en liten törn.
Ja, men det beror lite på, eftersom PSG har ju erbjudit.
PSG har mer pengar än Juventus.
Exakt, och det Pogba sitter i är ju nu lite ett val där han överväger båda alternativen, sägs det. Och det ena är ju då Juventus som erbjuder betydligt mycket mindre. Det är väl, jag tror att hans lönekrav ligger på 11 miljoner euro i årslön. Juventus erbjuder någonstans mellan 7 och 8. Sen är det lite bonusar och sånt som tillkommer såklart. Och Juventus, de trycker alltså max och de kan. Men de kan visa att här kommer du få en nyckelroll. Här vet du vad som gäller. Du kan bli en del av det här Juventus som ska komma tillbaka till toppen igen. Spela Champions League. Allt vad det innebär att spela för Juventus. Och han trivdes i Juventus. Han tycker om Juventus. Bara titta på att han skickar en hälsning till Paulo Dybala när Dybala gjorde sin sista match i Juventus. Det säger en del. Och det är ju hans bästa period i livet, i karriären i fotboll.
Ja, utan tvekan.
Så att man förstår ju att den aspekten, den sentimentala aspekten, lockar honom väldigt mycket att kanske välja Juventus. Han vill ju till Juventus. Men PSG, ja, då flyttar han hem till Frankrike. Han får spela en massa stjärnor. Han får betydligt mycket bättre betalt och så vidare, och en ny utmaning. Så han sitter ju med de två alternativen. Sen ligger ju Real Madrid där och liksom svävar någonstans, men de verkar inte så intresserade, för de har annat för sig. Så att det är nog mellan PSG och Juventus. City vart det ju ett nej till.
Ja, precis. City erbjöd ju honom ett kontrakt och det tackade han nej till. Åtminstone ville de inleda någon slags förhandling. Ja. Visade intresse.
Det säger en del om vad City planerar till den här sommaren. Om inte
City har, alltså de känns, det känns som att de har
något på gång.
De har något på gång, ja. De har mycket för sig. Ja, Åland måste... är redan klar. Vi kommer prata lite mer om City, men de håller på att bygga om lite grann. Det råder ingen tvekan om. Paul Pogba, 29 år gammal nu. Det här är verkligen, han är fortfarande i en ålder då han kan nå den här höjden och kan visa att han är en av sin generations allra, allra bästa fotbollare.
Vi har ju sett en stundtals i United, tror
jag. Ja,
ja. Vi alltså, har sett en
sett i landslaget stundtals. Vi har sett det stundtals i Manchester United-tröjan. Men han har blivit för påverkad av omgivningen och han har inte bidragit till att göra den omgivningen bättre.
Nej, skadebenägen, inte funkat när han inte fått sin skräddarsydda roll. Och så vidare.
Ja, och också gnällt lite väl mycket. Han har inte varit den som har tagit det här laget på ryggen och
det har han inte gjort.
Och sett till att det har blivit någonting annat utav det. Utan istället så har han kroknat under den situationen som har varit och gnällt sig bort från startelver mer eller mindre. Konflikten med Mourinho var ju enormt infekterad. Sen så blev det lite bättre under Solskär, men å andra sidan så var omgivningen fortfarande för dålig. Och dessutom var det en period då han också drogs med en del skador. Så att det har ju bara helt enkelt inte funkat. Manchester City, ja. Vi kan väl prata lite om deras projekt. De jagar alltså Marc Cucurella. Eller säger man Cucurella? Cucurella.
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 Marc Cucurella.
Marc Cucurella. Jag är också sugna på Frankie de Jong. Frankie som fortfarande inte vill lämna.
Ja, där är det ju Erik ten Hags stora uppgift i United. Att han ska ju försöka övertala Frankie de Jong att kom igen, det blir kul, fast man inte har Champions League. Och Frankie de Jong har ju sagt att han vill spela Champions League. Det kan City erbjuda. De kan också erbjuda Pep Guardiola. Och de kan erbjuda en ganska tydlig roll där han får leka med Kevin De Bruyne på mittfältet med Rodri bakom.
Vilket jävla mittfält alltså.
Och i och med att det kan bli en situation de måste ersätta Gündogan, då kan de, behöver de inte vara lika flörtiga med att Bernardo Silva ska stanna och inte följa sitt hjärta och flytta närmare sydligare breddgrader istället. Det hade varit så logiskt för dem. Nu pratas det inte kanske jättemycket City just nu om Frenkie de Jong, men den ska inte uteslutas, och den har ändå varit uppe på tapeten. Bayern München har varit uppe på tapeten när det kommer till Frenkie de Jong.
Och Kukureya känns ju jättespännande i ett Pep Guardiola.
Nej, men som, och det är en perfekt, alltså Kukureya är en jättesmart värvning på att du vill ha in en vänsterfotad wingback på vänstersidan. Pratar sig om att Zinchenko kanske kan lämna. Då har jag använt Cancelo där, som har varit alldeles ypperlig i den här inverterade ytterbacksrollen, men han vill ha en vänsterfotskomplement också. Och de vill ha in en ytterligare ytterback med tanke på att man också tappat en vänsterback.
Man, vill, man ska ju alltid köpa minst en ytterback per...
Ja, så är det. Alltså, Kukureya skulle ju vara en ekonomiskt sansad ytterback, för han skulle ju bara kosta runt 30 miljoner euro eller sånt där, sannolikt. Och det är ändå dubbla vad Brighton betalade för ett år sedan. Men samtidigt nu, det senaste på City är väl egentligen att Calvin Phillips, att de konkurrerar om honom med United också, och att Phillips kanske snarare skulle kunna tänka sig gå till City och ersätta Fernandinho där. Än att gå till United. Så vi får väl se vad som händer där också. Men inne mittfältare kommer de garanterat värva någon. Frågan om det är typ Calvin Phillips eller Matheus Nunes, eller om det är liksom Frenkie de Jong-nivån vi pratar.
Alltså det, nu har ju Rodri gjort den där positionen till sin,
ja.
Efter ett par säsongers liksom utväxlande utav Fernandinho. Men Fernandinho håller ju inte längre. Han är för gammal.
Han lämnar ju också.
Ja, han har ju inte haft benen den här säsongen. Och det har ju märkts, eftersom han ändå fått spela en del minuter. Nu har jag fått kliva in på mittbacken också, med tanke på skadorna de har. Och det har ju inte alls fungerat. Det har varit ett för stort dropp mellan Rodri och Fernandinho den här säsongen, och det har ju kostat lite grann för Manchester City.
Lite totalt, alltså i ligan tänker jag, men...
I ligan, ja. I Champions League kostar det en del.
Ja, så är det ju.
Så att det kommer man ju behöva vilja göra något, såklart. Han försvinner ju dessutom, och man behöver ha in ett riktigt, riktigt bra komplement. Det är så pass viktig spelare.
Problematiken tycker jag ligger i den rollen. Rodri, De Bruyne, vem ska ha den tredje? Om Bernardo Silva är kvar, absolut, då är det ju hemma. Eller om Gündogan är kvar, så är man också hemma. Men det är frågan är ju, eftersom båda de sitter i den sist de gör och ändå ryktas lite åt olika håll. Bernardo Silva är den som är trolig stannar. Gündogan slog ju ner liksom från en blick, som en blick från klar himmel, att han inte verkar vilja förlänga. Och sen har det varit lite blandade rapporter kring vad han egentligen vill och vad City egentligen vill efter den här första uppgifterna kom. Sen är det ju ytterpositionerna, för att du har både Sterling och Riyad Mahrez, och kontrakten går ut 2023. Gabriel Jesus lär ju lämna eftersom att Haaland har kommit in. Sen verkar ju han kanske nu vela lite med Arsenal, med tanke på att Arsenal plötsligt nu inte verkar spela Champions League nästa säsong. Och då var det kanske inte riktigt lika intressant att flytta till London. Men vi får se vad som händer. De har lite att göra, så det ska bli väldigt spännande att se vad det är. För jag kan inte direkt på rak arm bara slänga ut namn och tänka, den spelaren kommer dyka upp. Det kan dyka upp oväntade saker från City, tror jag.
Ja, jag tror också det. Det känns som att de har något speciellt på gång verkligen. Vi tittar lite på Manchester United också då. Det är såklart Ajax-spelare i första hand. Ten Hag ska ju, det vill man ju göra som tränare. Man vill ju ha spelare som man vet precis vad man får. Han vet ju inte vad han får utav den truppen som han tar över. Och då vill man ha några pjäser som man vet att, ja, men jag vet att den här spelaren kommer jag kunna stoppa in precis i den här rollen och veta exakt vad jag får. Oavsett om det är en spelare som är världsklass eller inte, så för mitt system, för mitt sätt att spela fotboll, så vet jag att jag kommer behöva en på precis den här rollen. Ja, men då får man handplocka en gammal spelare. Det här ser vi ju i stort sett alla tränare göra när de tar över ett nytt lag. Att man har antingen en spelare man har scoutat länge själv, kanske till den gamla klubben som man på något sätt tar med sig, eller att man får med sig en spelare eller två från än klubbarna tränat tidigare. Och här ska det då bland annat röra sig om Jurien Timber från Ajax. Det pratas om Anthony, Lisandro Martinez.
Dök upp här sen. Sebastian Haller har varit på listan tidigare också.
Och Frankie är det stora då såklart. Superstjärnan som han ska försöka locka.
Och om man ska ta liksom tidigare Ajax-spelare, då finns det ju ännu fler.
Finns ju en Donny i truppen redan. Som jag inte, alltså folk verkar ha skrivit av honom lite grann. När man tittar bland Manchester United-supportrar,
det ska man inte göra.
Så många som säger nej, men han är för dålig, han har inte här att göra, bort med honom. Alltså, Donny var inte dålig i Ajax under Ten Hag. Ten Hag vet precis vad han kan få ut av Donny. Så att jag skriver inte alls av honom som en startspelare under Ten Hag. Kanske inte under hela säsongen, men i alla fall inledningsvis. Det där första halvåret, första säsongen, så tror jag Donny kommer vara viktig, just eftersom han behöver rollspelare som han känner.
Det kan ju också vara att han vet exakt vad Donnys begränsningar är också, att han då ser att det kanske behövs andra. Jag tror att han kommer absolut ingå i truppen. Det är väldigt svårt att se att Ten Hag, med tanke på hur mycket han behöver göra.
Kommer inte låna ut honom till Everton igen?
Nej, det känns väldigt dumt att göra där, med tanke på hur mycket han behöver bygga om. Nej, men av de här så, alltså Timber absolut. Jag är ju inte lika övertygad om de måste gå för en mittback, att det kommer bli så mycket bättre bara att du plockar in en ny mittback. Jag ser ju ändå att ett mittbackspar med Lindelöf Varann, eller med Varann Maguire, att det kan funka med rätt system och rätt liksom struktur. Det är i alla fall där jag tror att det går. Men såklart, Timber är ju ung, jättespännande försvarare som jag fattar varför man vill värva honom. Anthony ger ju ett annat, det är ju ett offensivt komplement som, det när det var tråkigt för det är en annan Anthony Elanga, om det hade kommit in en Anthony istället och konkurrerat på den positionen. Men det känns också som en spelare som mycket väl skulle kunna hamna i United och verkar vara väldigt öppen för att vilja spela United också. Lisandro Martinez, där har du ju lite äldre, men han har ju kanske varit bättre än vad Timber har varit och utsågs av spelarna, eller av fansen till årets spelare i Ajax i Eredivisie den här säsongen. Och han vänsterfotad mittback som hade kunnat göra det väldigt bra också och inte skulle kosta lika mycket som Timber heller, tror jag. Så det finns ju lite olika alternativ de tittar på, men jag tror nog att någon, minst en eller två från Ajax lär väl dyka upp förr eller senare. Jag har svårt att se annat. Men prioriteringen, den de absolut helst vill ha, och som jag också tycker att de ska gå för och tycker helt rätt att de försöker, det är Frenkie de Jong. Men det gäller att de inte fastnar i det här träsket, bara jagar honom blint fram till mitten av augusti och sen inser oj då, nu måste vi ha något annat istället och har panik. Det tror jag inte de kommer göra under Ten Hag, men jag förstår varför de jagar Frenkie de Jong i det här stadiet i alla fall.
Ja, men absolut. Och Frenkie de Jong har, det är ju en klassspelare. Han har ju väldigt unika egenskaper som central mittfältare, och vet man, har man det behovet, så finns det inte många bättre i världen på just det han gör. Alltså den här bolltransporten och knyta ihop lagdelarna och med den blicken. Och Ten Hag har ju verkligen fått ut mycket av Frenkie tidigare i karriären, alltså när Ajax var så där fantastiskt underhållande att titta på.
Men jag tror också att det är en sån lösning, du kan ta in en sån spelare och på något sätt också förmildra behovet av defensivt mittfältsankare. Alltså där har du en spelare som håller i boll, som går ner och dikterar villkor, som kan på något sätt styra ett tempo också. Han har, det är ju det som är det unika med honom, att han kan ju spela i alla de här rollerna på mittfält. Han kan ju vara en högreliggande box to box. Det finns ju få spelare som är så skickliga på att hitta lägen i straffområden när han hänger med på andra vågen. Men alltså den spelaren skulle ju liksom lyfta Uniteds mittfält till enorma höjder. Jag kan ju absolut se honom paras ihop med antingen Fred eller McTominay, och det skulle höja antingen Fred eller McTominay till att faktiskt funka. Så att, nej, det är, jag förstår varför de jagar och varför Ten Hag verkligen vill övertala Frenkie de Jong att nej, vi må inte ha så mycket mer än Europa League eller Europa Conference League att erbjuda, men du får spela under mig och du får vara en del av nya United och var mycket mer uppskattad än vad han verkar vara just nu i ett Barcelona som behöver pengar.
Mm. Chelsea har haft en stökig vår, får man säga. Övertagandet från Todd Bowley verkar, alltså närmar sig nu. Det har varit lite stök runt framförallt de här lånen då. Det kanske inte bara, det har inte bara handlat om Dels kom ju Times uppgifter då om att Roman Abramovich vill ha tillbaka de här pengarna trots allt. Men det verkar inte vara det som är fnurran. För att de här lånen kan inte riktigt skrivas av heller. Hur som helst. Det rör sig om väldigt mycket pengar. Det om miljarder liksom. Och att så länge tillgången är frysta så kan inte heller skulden skrivas av. Utan det måste ske på något sätt i efterhand. Men nu verkar då Abramovichs advokater och den brittiska regeringen vara överens om ett sätt att på något sätt häva sanktionerna på något sätt för att de här lånen ska kunna skrivas av, för att det rent tekniskt ska kunna gå att genomföra. Det har varit fnurror på tråden under den senaste veckan. Nu låter det i alla fall, som när man läser rapporterna från London, som att det är löst. Och att Todd Bowley då ska kunna kliva in som ny ägare om inte allt för länge. Att man ska kunna hålla de här deadlinesen som det pratas om. Och där är det ju såklart mittbacksjakt som är liksom prioriterat. Eftersom både Christensen och Rüdiger försvinner. Thiago Silva är 117 år gammal. Fantastiskt bra fotbollsspelare. Han är världens bästa 117-åring. Det behövs liksom in med mittbackar, och det är ganska pronto. Det pratas om Koundé i första hand.
Ja, men det måste de ju få igenom, och Koundé jagar de ju och var väldigt nära tidigare också. Sen var det ju Monchi som slängde in en liten prishöjning där i sista sekund som gjorde att det inte blev någonting, och Koundé var väl inte jätteglad för det.
Mm. Otroligt att jag åldershånar en person som är 3 år yngre än vad jag är dessutom.
Jo, men du spelar inte professionell fotboll, inte mittback i Chelsea. Nej,
eftersom folk tittar på det här också så råder ännu mindre tvivlan om att jag spelar professionell fotboll, tror jag.
Ja, bra. I alla fall. Nej, men jag ska säga, Koundé känns helt perfekt. Alltså det säger jag till alla lag som, alltså även om han har agerat i en fyrbackslinje i Sevilla primärt, så det är ju, alltså det är en mittbackstyp som är unik. Alltså sett, vilka mittbackar kan ta en boll och sen liksom dribbla sig fram genom ett helt försvar och göra mål? Det får mittbackarna att kan göra det, som dessutom är så pass skicklig i defensiven som Koundé är, ung. Jag tycker han är otroligt bra. Jag ser absolut att han skulle funka alldeles utmärkt i en trebackslinje. Och jag fattar varför Chelsea vill värva honom, varför de bara vill köpa loss honom nu direkt när han får möjligheten. Jag hade ju inte varit helt främmande för att de skulle värva två. Att man värvar Koundé och kanske även ser till att värva typ Pau Torres. Mm. Och får in två mittbackar. Eller varför inte bara ta med Diego Carlos också? Från Sevilla, alltså, in honom.
Sevilla
där
kan ju inte bara skeppa allt.
Det kan de, Monchi kan det, för han kan köpa allt också och ersätta allt. Så att
så för övrigt Sevilla, de sålde Monchi-strumpor.
Ja, jag tänkte, ja, det vill man ju ha.
Ja, det, alltså ett par sådana vill man ju faktiskt.
Ett par Monchi-strumpor hade man inte tackat nej till.
Nej.
Borde sagt det till Frida, att köpa en Monchi-strumpor till oss allihopa. Hon var ju ändå i Sevilla där på Europa League-finalen.
Precis, det är därför hon inte är med. Hon skulle varit med idag igen, men hon var på resande fot och ja, väg hem från Sevilla.
Förhoppningsvis köpandes Monchi-strumpor på eventuell ledighet.
Varför sa vi inte det? Alltså, är det för sent att skriva i chatten nu? Kan vi höra av oss till Frida och se till att hon får med sig lite Monchi?
Du tror inte hon redan har åkt därifrån?
Jo, det är klart hon har.
Ja. Nej, jag tänkte, det känns också som att man åker dit på jobb, man har ett liksom tajt schema och att
Men, inget schema är så pass tight som man inte kan svänga inom klubbshoppen och köpa på Monchi-strumpor till sina poddkollegor.
Ja, det är sant i och för sig. Ja, vi får tänka på det nästa gång. Någon det är större chans att vi ser nästa gång Frida åker till Sevilla än att vi åker till Sevilla. Nej. Skämt åsido, nej, men de kommer alltid ersätta på det viset. Och Chelsea, de måste värva försvarare oavsett. De borde titta lite på vänsterbackar också, tycker jag. Vi får se vad status är på Chilwell. Marcos Alonso verkar väldigt inställd på att han ska spela för Barcelona nästa säsong. Mm.
Och det är många Chelsea-supportrar också som är väldigt inställda på att han inte ska spela för Chelsea nästa säsong.
Exakt, och Barcelona-ledningen verkar förvånansvärt inställd till att Marcos Alonso ska spela för Barcelona nästa säsong, samtidigt som Barcelona-fansen egentligen nog inte är så vänligt inställda till Marcos Alonso ska spela.
Han är en begränsad fotbollsspelare, det är
ja,
han i verkligen.
Men det där är ju också, det är ju intressant det som pågår där just nu, att Azpilicueta, den ser jag ju, jag förstår verkligen varför det ligger ett 2-årskontrakt från Barcelona på bordet. Mm. Jag tycker, alltså, även om han såklart tappat lite i nivå, det är en ledartyp, han känner varenda spelare i truppen, det är en bra karaktär.
Jag tror att,
alltså, ledare, kanonvärv.
Var ju Mourinho en gång tiden, så sa han, ge mig ett lag med Azpilicueta så jag vinner vad som helst. Sa han i en intervju för på den tiden han tränade Chelsea då. Men just med tanke på den just inställningen, mångsidigheten, alltså rutinen, att han kan ta en instruktion så
otroligt bra. Han gör det, liksom, det jobbet som han blev tillsatt att göra. Han gör det alltid så bra.
Om du fick välja en spelare att göra en elva av, som skulle vara den bästa och skruta då?
Oj.
Jag vet att du tänker James Milner.
Alltså, han är ju en alltså en James Milner för sådär 5-6 år sedan, när han dessutom, alltså ena liksom säsongen var vänsterback, bara för att säsongen efter vinna assistligan i Europa League, alltså precis i Klopps liksom första år i Liverpool, då var han ju verkligen den spelaren, för då hade han ju fortfarande liksom benen kvar. Han är ju, har ju tappat ganska mycket, ja,
för du behöver lite speed också. Det är
ja,
där,
exakt.
Fede Valverde tänker jag direkt på. En sån som skulle kunna gå in och bara spela varje position. Reece James
är ju definitivt en sån spelare.
Extremt avslut också liksom, så du kan göra mål med.
Ja, ja, visst. Nej, men du måste ju kunna allt alltså. Du måste ju ha
Marcos Llorente.
Varför inte?
Vi tar egentligen upp sådana spelare som i så här FIFA Ultimate Team kallas Hullit Gang. Sådana som har bra så här allround stats, över 80 på allt. Det är sådana typer av spelare man vill ha.
Ja, precis. In i chatten vilka ni har som era favoriter. Ja,
Hullit.
Men Hullit var ju han var ju
man kunde ha som. Ja, det är ganska upp.
Så är det ju. För er som inte minns, Rudd Hullit är en av min barndoms absolut största. Så var det när man spelade fotboll på grusplanen i Västervik i slutet på 80-talet. Då var man ju antingen Rudd Hullit eller Marco van Basten. Någon enstaka då det var Frank Rijkaard också, men det var ju van Basten och Rudd Hullit var ju betydligt sexigare.
Ja, när jag var liten, Roberto Carlos var man ju, så fort man skulle skjuta ett skott, ja, då var det ju liksom, även om man inte har en vänsterfot, så var man ändå Roberto Carlos. Ja. Nej, totalt sidospår där. Vi var inne på Chelsea innan.
Vi var inne på Chelsea.
Och att Barcelona ska köpa det. Jo, precis. Barcelona vill ju värva Marcos Alonso och Azpilicueta. De har redan värvat Christensen också. Han är ju klar redan för Barcelona. Jag tycker väl att Aspi är mer spännande än Christensen egentligen. Alonso, där är det ju mer det här budgeten. För att samtidigt så Alemany, sportchefen, vill ju ha Gaia. Och Valencia är ju väldigt öppna för att sälja José Gaia och Carlos Soler till Barcelona. De har ju haft möten till och med och diskuterat det här. Och ja, det är väl det minsta problemet som Valencia har just nu, med tanke på de ljudfiler på Anil Murti som har dykt upp, då ordföranden i klubben, där han smutskastar allt och alla, och bland annat hånar presidenten för att vara en supporter till klubben och faktiskt bry sig om den. Till skillnad från ordföranden då. Det är otroligt infekterad stämning, otroligt avslöjande av Super Deporte i Valencia-tidningen där. Men i alla fall, men Gaia är ju då det som Alemany helst skulle vilja ha, men Gaia anses för dyr. Resten av sportliga ledningen vill hellre ha Marcos Alonso för att det är billigare och för att det ska vara ett tydligt andra val till Jordi Alba. Och ja, absolut, men samtidigt tänker man på att de reade bort Cucurella en gång i tiden. Mm. De har Miranda som man skulle kunna ha som ett fullgott alternativ, som säkert inte skulle vara dyr att lösa heller, som skickades till Betis. Det finns ju alternativ. Varför ska du värva en ny vänsterback för? Det finns jättemånga skickliga, duktiga vänsterbackar som kommit genom La Masia som du har gett bort. Jag tycker det är så underligt varför man ska lägga pengar på en sån spelare i det här läget. Jag fattar varför man vill värva veteraner till andra. Jag fattar varför man vill värva Lewandowski. Jag fattar varför man vill veteraner till... Jag fattar varför man vill värva Kessie. Han är ingen veteran, men ändå. Men Alonso, nej. Jag förstår det inte.
Nej. Ska vi prata lite Arsenal också? Gabriel Jesus pratade vi en del om förra avsnittet. Vi fick en fråga här på Twitter. Nu ska jag se ifall jag gjorde ju bort mig. Alltså det var ju dumt. Jag skrev en sån här supergenerell fråga häromdagen på Twitter, så här: vilken är världens roligaste film? Jag tror jag är uppe i 600 svar eller någonting på ett sätt. Så att om ni har skrivit någonting till mig på Twitter de senaste liksom 48 timmarna och jag inte har svarat, så är det för att det har varit fullständigt jävla mayhem.
Men du med ett liksom femsiffrigt följarantal kan ju inte få hitta tweeta på det sättet du gör, med att typ fråga: säg en rolig film, vad tror du händer?
Ja, men det blir ju helt...
Vad förväntar du dig av
det? Det är också det här med alla som skriver in exakt samma film som redan är nämnt 40 gånger i tråden.
Vilken film är det som skrivs då?
Ja, men det är de här gamla vanliga, men det är ju liksom Anchorman och Airplane, Life of Brian. Airplane är kanske den som har fått flest röster faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är nog kanske världens roligaste film.
Life of Brian är ju fruktansvärt rolig.
Ja. Det var inte det jag ville till. Mitt problem är att jag inte hittar bland frågorna på Twitter. Men jag ska hitta fram en fråga om Chelsea alldeles.
Har du kollat din mail?
Jag har kollat min mail. Men det var rörande Marquinhos i alla fall till Arsenal.
Ja, nu pratar vi alltså den unge Marquinhos.
Ja, inte den gamla utan den unge Marquinhos. Som verkar vara på G. Vad vet vi om honom?
Ja, mer än när han är väldigt mycket yngre än den Marquinhos man först tänker på. Det är inte så jättemycket. Alltså offensiv ung ytter. Direkt börjar man ju tänka på en spelare som Gabriel Martinelli såklart.
Mm.
Att det finns en liknande tanke. Jag tror inte det är en spelare du värvar in för att bara gå in i en startelva. Men det är en spelare man har identifierat där, som scouten har identifierat som kommer in, som man säkrar tidigt här då, som mycket väl kan utvecklas till någonting jättebra. Det kan också utvecklas till någon som mest bara kommer hänga på lån i Championship och inte bli något av. Det vet man inte riktigt. Men det är så mycket jag vet om honom, och jag har inte gjort någon research direkt heller.
Han kommer direkt från Sao Paulo, 19 år gammal. Alltså en sprattlig brasse för 3 miljoner pund. Det tar man väl. Det är alltid roligt.
Jag börjar ju undra med tanke på liksom vad sprattliga brassar i den åldern brukar kosta. Så undrar jag, hur lovande är han om han kostar 3 miljoner pund?
Ja, men jag tror att han är rätt lovande. Alltså. Jag vet inte om jag tror att de kanske har
ett
fynd på gång här.
För jag tänker att jag nämnde ju Endrick tidigare, 16-åringen, som då inte kommer få gå till Europa för han är 18. Där pratas det om summor på 60 miljoner euro.
Ja, och på tal om en annan spelare som är på väg till Arsenal och eventuellt Gabriel Jesus som vi pratade om i förra avsnittet, så kom ju han också direkt från Brasilien för mycket pengar som typ 19-åring.
Ja, men vet du hur mycket han kostade? Det var ju inte uppe på så här Vinicius-nivåer.
Nej, det var han ju inte, men han gick ju för en hel del.
Det var en ganska rejäl slant, minns jag också. I alla fall i den tiden, när man luras ju också av att vad som är en rejäl slant för en spelare har ju ändrats ur den aspekten.
Så är det ju, fan, hur länge sedan är det han lämnade Brasilien här nu för?
Så här, Gabriel Jesus transfermarkt är ju googling du kan göra om du vill hitta hans pris.
32 miljoner euro.
Ja, det är mycket.
Så att det är 300 miljoner betalade de då för en
tonårig brasse från
från Palmeiras.
Mm.
Där han spelade. Så att han var då 20 bast var han. Skulle fylla 20. Så han var 19, precis som Marquinhos. Kostade då 300. Så att det är en tiondel av priset då. Så vi får väl se.
Ja.
Vi får väl se vad det blir.
Vi får se vad det blir. Alltså det är ju verkligen så, det går inte att veta. Men det här är ju inte en spelare de värvar in för att han ska in och konkurrera, eller han ska vara.
Det hade varit något om de köpte den riktiga Marquinhos. Men den äldre Marquinhos, ja, han hade inte gjort bort sig.
Det hade kunnat dyka upp ett behov för det, med tanke på att det kommer ju uppgifter här nu om att Arsenal faktiskt överväger att sälja Gabriel. Alltså om rätt bud kommer in, att man ändå är öppna för det.
Jag trodde de skulle sätta ihop ett helt lag med Gabriels. Gabriel Jesus,
Gabriel Paulista,
Martinelli.
Ja, då måste de värva tillbaka Gabriel Paulista igen också, som sagt.
Men det är den typen av truppbyggen som jag premierar. Det är det för jag vill ha ett tema.
Ja, ett djupare tema än bara. Det är de här gamla liksom, när United och City var igång och hade diverse mittfält, där man alltid hoppades på de här Pokémon-utvecklingsmittfälten. Ja. När City hade Fernando, Fernandinho, och då ville man att de skulle värva Leroy Fer. Fernando, Fernandinho. Och det var ju som att United hade Schneiderlin och Schweinsteiger, och då ville man ha in Schneider där också. Ja. Schneiderlin, Schweinsteiger.
Exakt. Typ eller som Tottenham med alla deras Harry Potter-namn, när de heter Winks och Skip och så vidare.
Kane.
Ja.
Son.
Troy Parrott.
Ja, det är otroligt. Ja, det känns som en kille i Hufflepuff.
Ja, gör
det. Det är de flesta känns som killar i Hufflepuff, det av Tottenham-spelare, det får man säga.
Ja, vi måste ju hasta vidare på
köken. Vi måste ifrån det här.
Ja, herregud vad vi snurrar in oss. Dybala, det pratas fortfarande om fler klubbar än Inter. Jag trodde han skulle vara klar med det här laget, men det är han inte. Det pratas om Spurs bland annat.
Ja, det har du gjort för. Det var ju inte,
man, ja, det har du gjort, men
man föll inte av stolen när man läste Tottenham är intresserade av att värva Paulo Dybala. Då föll man inte av stolen, för den har ju man hört förut, han har varit nära förut.
Gud ja.
Sen har det inte, det är inget konkret bord än där, men såklart att de är intresserade och tittar. Det som man däremot föll lite mer av stolen, och det får man väl ta med en, jag vet inte hur mycket det stämmer, men La Republicas uppgifter om att nej, han kommer inte gå till Inter. Han har ju sagt det liksom, han är aldrig i livet. Utan snarare att det är Roma som leder jakten. Och José Mourinho då lagt in någon form av skärmoffensiv för att locka honom dit. Den är lite mer intressant tycker jag. För det hade ju varit, alltså vilket statementvärvning av Roma man skulle få genom den. Och vad det skulle kunna lyfta deras chans att konkurrera sig in i det som jag ändå skulle säga är Big Four i Italien just nu. Det vill säga Milan, Inter, Juve, Napoli. Konkurrera sig in där på allvar och slå som stelplatser, så hade ju Dybala varit jättespännande. Men sen finns ju andra uppgifter som säger att han har köpt hus i Inter nära högkvarteren.
I Milano då, ja.
Ja, precis. Och att det kanske... Ja, köpt hus i Inter. Ja, nu får jag ge mig. Ja, precis. Så att jag tror det blir det ändå. Alltså känslan är ju det.
Ja, alltså jag har redan räknat in den. Jag vet inte, den kändes så jävla, han känns så jävla Inter på något sätt. Jag vet inte, det är också att man vill se honom tillsammans med Lautaro.
Ja, det är anfallsparet jag vill se.
De känns ju som att de skulle liksom, ja, men trivas.
Han är ju en bra version av Joaquin Correa. Alltså Joaquin Correa har ju, alltså, är ju fina egenskaper och sjunker ner och liksom mångsidig. Men han är ju skadebenägen och helt ärligt inte särskilt fast, i alla fall inte i en Inter-tröja. Edin Dzeko går in i samma ytor som Lautaro Martinez. Han är nyttig på sitt sätt, men han är också begränsad.
Ja, han är inte snabb.
Nej, det är inte en av hans stora styrkor idag.
Han var inte snabb när han var som allra snabbast.
Edin Dzeko för 2 år sedan hade ju varit direkt en kandidat till Bayern Münchens anfall. Han har ju till och med varit i Bayern München och spelat anfallare där, ja. Insåg jag ju nu, när man backar bandet. Så att den spaningen hade ju logik i.
Mm. Ja, men när Edin Dzeko nådde sin högsta fart någonsin högsta i livet.
Högsta höjd i livet.
Ja, men alltså när han uppnådde livets toppfart, så var han fortfarande rätt långsam.
Ja, exakt. Men speeden är inte hans styrka. Nej, men alltså bara se Dybala och Martinez, det har varit otroligt spännande. Sen får vi se om det hade inneburit att Lautaro lämnar eller vad som nu sker i Inter. Det är ju oklart lite hur mycket de har jobbat med. Första de borde prioritera är att säkra Perisic så att han inte får för sig att gå till Juventus. Ja, som det har ryktats om. Det hade ju varit en extrem smäll för Inter, sett hur bra Perisic har varit.
Ja, alltså fantastisk fotbollsspelare.
Han är fortfarande väldigt... Alltså att han också har tagit den här wingbacksrollen till vänster till sin på det här sättet.
Ja, men han har ju klättrat lite upp och ner på vänsterkanten där under karriären och alltid gjort det helt fantastiskt tycker jag. Alltså det... Varje gång man möter Inter eller man ser lag som möter Inter, så har de alltid sådana problem med Perisic. Han kan liksom trilla ur matcher i perioder lite grann och vara lite osynlig, men det är liksom, han är alltid ett hot. Det spelar ingen roll. Samma sak i landslaget. Han är alltid ett hot.
Ja, han är bra. Han är bra.
Men det är en fascinerande spelare. Real Madrid vill värva gamle Arsenal-reserven David Ospina.
Det piggar upp.
Nu för tiden i Napoli såklart. 33 år gammal. En sån här målvakt man alltid haft ganska mycket respekt för. Men känt som att det kanske saknades.
Han har en liten Rembrandt i sig varje ändå.
Han är också alldeles för kort för att vara målvakt
egentligen. Ja, det tycker jag.
Han är 1,83. Det är ju...
Men han ska ju då vara ett komplement till Courtois, för då, man har ju haft Andrei Lunin tidigare, ukrainska unge målvakten. Du ser väldigt förvånad ut.
Ser det framför mig så här. Courtois kliver ut, in kliver och spina, och det enda anfallarna ser är jävla vad mycket nät det blev i det där målet.
Alltså. Ja, men Ospina ska då vara ett komplement, att Ancelotti då, som har jobbat med Ospina, känner att det här är en bra målvaktsuppsättning. Att de är jättenöjda med Lunin och ser stor potential och nöjda med hur han har liksom varit professionell hela tiden och kämpat, men Lunin kanske vill ändå gå till en klubb där han får speltid och faktiskt kan konkurrera med startplats och inte vara bakom Courtois i sin ålder. Och det verkar ju Real Madrid vilja acceptera, och då ska man in en erfaren andra keeper. Ja. Varför inte? Det enda jag kan fundera på är att ska man verkligen då värva en spelare som varannan månad ska sättas på långflyg över till Sydamerika och komma tillbaka jetlaggad? Du kanske vill ha en, alltså säg så här, Pepe Reina eller något sånt där som är i närområdet som inte behöver åka iväg på landslagsuppdrag hit och dit. Men i övrigt, Ospina, den verkar vara en bra karaktär, och det verkar väl, det är lite roligt ändå.
Ja. Nej men han är ju bra trots sin längd.
Han skulle ju värvas på samma premiss som Jerzy Dudek gjorde en gång i tiden.
Ja men precis. Ja, men alltså, det, man vill ju ha den där karaktären som backup målvakt. Jag tror att det är väldigt stor anledning till att Adrian är kvar i Liverpool som tredje målvakt. Man har faktiskt en stackars Loris Karius är ju fjärde målvakt i Liverpool.
Hans kontrakt går ju ut.
Hans kontrakt
går ut för honom.
Ja, han behöver något annat i livet. Det var ju en årets roligaste kommentar på Twitter. Han la ju själv upp då en bild med tillsammans med Kostas Tsimikas med FA-cup-pokalen och Tsimikas står då och håller i den med två händer och Karius då håller också i den, så första kommentaren är Tsimikas med dubbelhandsfattningen just to be safe. Det var ondskefull var den, men ja.
Alltså vad elakt, det har gått 4 år.
Ja, det har gått 4 år, det är hemskt alltså.
Ja, det är
det. Usch, vilken jobbig karriär han har haft Karius sen den där Champions League-finalen. Vi har såklart fått frågor i vanlig ordning. Ska vi se, nu har vi tagit några från YouTube. Viktor Falkenström har ett önskemål. Som vanligt inte en fråga egentligen, men ett förslag till Champions League-finalen. Kan inte ni överväga en lösning där du och Makoto ser finalen ihop och så streamas detta live via Twitch till exempel? Det vore hysteriskt kul att följa era reaktioner. Jag kan inte lova det här.
Jag kan inte heller lova det här, men vi kanske kan kolla matchen, det kan vara trevligt.
Kanske vi
sen huruvida det streamas eller inte, det är en annan sak.
Problemet är att jag har lite svårt att dela med mig av den delen av mig själv. Det är därför jag gärna ser på fotboll ensam. Därför att jag tycker att, jag kan inte riktigt lägga band på mina känslor i de här situationerna. Och jag tycker att det är lite jobbigt att tillsammans med andra, för då måste jag göra det. Så att jag ser ju helst fotboll själv när det är väldigt mycket på spel. Ska jag till exempel åka och se en fotbollsmatch live, då vill jag helst att det var liksom, ska vara serielunk någonting.
Alltså du går inte på viktiga matcher?
Nej, helst inte alltså.
Intressant.
Det är ju ett resultat av att man har liksom vuxit upp i den där tv-soffan med att se fotbollsmatcher själv. Så har det ju varit i mitt liv. Vi kan ta en fråga till. Mattias Nilsson skriver, borde inte Brighton gå för Mitrovic? Jo, men kan de få honom?
Jag gillar den idén.
Han hade öst i Brighton.
Åh, jag gillar den idén. Jag gillar den idén.
Han hade fan mig öst i Brighton.
Bayern München.
Ja, alltså.
Alltså jag menar, inte. Alltså för Mitrovic då, inte för Brighton.
Ja, det var väldigt konstigt. ska vi se här. Vi tar en Bear H. Jag tror att det är Bear Hellstream. Vi har haft med honom tidigare. Jag känner igen namnet. Nämn gärna några rimliga och troliga värvningar som United kommer att göra i sommar. Vi var inne på det lite tidigare ju. Declan Rice hade ju varit kanon, men känns inte så trolig.
Jag tror att
vi får sluta hoppas på Declan Rice till Manchester United.
Ja, jag tror att det är snarare Manchester City som kanske kan hoppas på Declan Rice till Manchester City. Jag tror ingen kan hoppas på Declan Rice till sommaren 2022. Jag tror han blir kvar. Och det är för att West Ham kommer sätta en helt hutlös prislapp på honom av förklarliga skäl. Så att jag tror att han sitter fast. Och sen kommer det bli lite gnabb och diskussioner hit och dit, tror jag såklart. Men vi får se vad som händer med Declan. Realistiska värvningar United skulle kunna. Vi nämnde ju Timber, vi nämnde Anton. Jag tror båda de är realistiska. Jag tror Lisandro Martinez är realistisk. Tyrell Malacia, Feyenoord vänsterback, skulle kosta runt 20-25. Offensiv, duktig. Av det lilla jag har sett så är han bra. Men ska ju vara en spelare som Ten Hag också ville ha till Ajax en gång i tiden, men inte lyckades få, för att Feyenoord och Ajax är inte jättegoda vänner.
Nej.
Där har vi en spelare. Andra kanten, Nordi Mukiele, som har utgående avtal med Leipzig och skulle kunna värvas ganska billigt och de inte verkar vilja förlänga. Absolut en tanke. Mittfältet, om man är kvar på Leipzig, Konrad Laimer, som Bayern också vill ha, men som skulle kunna vara en spelare som skulle gå in och göra det bra. Marcel Sabitzer från Bayern München, varför inte? Som söker ny utmaning på något sätt och inte alls kommit rätt i Bayern München.
Nej, han är ju det har ju inte funkat där, men det är ju en kvalitetsspelare.
Men här är vi ju liksom på någon form av hylla där du kan bredda truppen med kvalitetsspelare som skulle göra United bättre men som inte skulle bränna hela kassan. För att det kostar ju antagligen mer att plocka in alltså offensiva pjäser, säg om de skulle gå för Darwin Nunez, det kommer ju kosta en slant, minst sagt. Så där någonstans ser väl jag den typen av värvningar jag tror vi kommer få se från United. Men sen vet man ju aldrig vad de får för sig och vilka behov som dyker upp.
Nej. Robin undrar, var tänker Klopp att Fabio Carvalho ska spela i sitt 4-3-3-system? Jag tror jag har svaret på det.
Och Rigi-rollen?
Nej. Jag tror att han ska vara en understudy till Firmino. Jag tror att det stör Klopp lite grann att Firmino, att man inte har hittat en ersättare. Han vill väldigt gärna ha den pressspelaren, den falska nian som kan vara ner och vara supertrygg i de här tajta utrymmena när man vill gärna packa ihop centralt för att ge utrymme till ytterbackarna. Och då måste man ha en spelare som kan ockupera det där utrymmet och kan ta sig an kanske en, två, tre spelare centralt och vara liksom en referenspunkt där i kombinationsspel med mittfältet, med och yttrar och så vidare. Minamino var ju tanke ett tag att han skulle liksom skolas in i den rollen, har inte riktigt funkat, han har inte riktigt den kvaliteten helt. Nej. Enkelt. Däremot visat sig vara
är ju inte den typen,
en fantastisk skuld. Nej, Diogo Jota är en liten annan typ utav spelare, mer en boxspelare som man kommer ha mycket nytta av och som man också liksom såg ett behov av. Det är vad jag tror att man hoppas på, ja. På Fabio Carvalho. Sen är det ju en fantastisk fotbollsspelare. Han kommer kunna spela på antagligen vilken av de tre positionerna där fram som helst. Eventuellt också någon av liksom mittfältspositionerna. Alltså i något liknande offensivt så som man har spelat Oxlade-Chamberlain till exempel.
Aha.
I en av mittfältsrollerna. Vi har faktiskt också sett Firmino kliva ner i en av de där rollerna på senare år nu. Det skulle man också kunna se, men då måste han, det är lite annorlunda mot hur han har spelat i Fulham ju, där han är med varit en nummer 10. Men det är vad jag tror, men det är ju...
det låter rimligt också att han truppmässigt är en ersättare till Firmino på sikt, men idag när jag menar med Origi-rollen menar jag att han kommer ju inte få så mycket speltid.
Inte inledningsvis. Men däremot så tror jag så det verkar inte vara liksom tal om några lån, utan han ska vara en del utav A-truppen nästa säsong. Så jag tror att...
Men i truppnumerären så kan man väl säga att alltså så utifrån att jag räknar in Luis Diaz som en värvning som egentligen gjordes för den här sommaren.
Så är det.
Ja, för att han sköts fram för att Tottenham var för nära. Mm. Det innebär att säg att Mané, och de situationer du har problem med, det är Salah, Mané, Firmino. Alla de tre har ju kontrakt som går ut 2023. Du har ersatt en av dem i Diaz. Du har ersatt en av dem, Firmino då, i vad heter det, Carvalho.
Eventuellt,
ja. Om en till skulle försvinna, eller om en av dem skulle...
Och du kommer förlänga med Salah. Jag tror fortfarande jag tror fortfarande att man kommer förlänga med Salah. Man kommer väl presentera det här efter säsongen. Ja. Jag tror att man är så pass nöjda med hur samtalen har gått den senaste tiden så att man behöver inte skynda på det. Nu lägger vi fokus på...
Det är därför manéryktena har börjat sista två matcherna lite mer också. För att han kanske lämnar på riktigt.
Han kanske lämnar på riktigt. Och det viskas ju ganska mycket runt omkring om att Manés agent är ute och snackar med mycket andra klubbar. Och att det kan vara ett nytt äventyr på gång där.
Ja, och om det skulle vara så, då tror inte jag att man nödvändigtvis kommer ersätta honom i fönstret.
Nej, inte rakt av i det här fönstret. Det tror
ja, det skulle väl vara om man då lyckas på något sätt övertala West Ham och sälja Jared Bowen.
Ja, vilket jag inte tror.
Eller att Barcelona plötsligt inser att de inte har pengarna för att behöva Rafinha som de trodde.
Ja, precis. Bowen och Rafinha är ju två spelare som båda har kopplats till Liverpool under den senaste säsongen, får man säga. Bowen var under förra sommaren definitivt ett alternativ. Och det säger ju igen någonting om hur väl scoutade de är i den här klubben, för han kliver in och gör sin bästa säsong direkt och är en av ligans absolut bästa på den här positionen, vilket man inte riktigt såg förra säsongen. Men de har koll på sin data i Liverpools scouting-verksamhet. Det är helt uppenbart. För hade han gått in och gjort det här jobbet i Liverpool så hade han, då hade han smält 20 baljer den här säsongen. Så är det ju bara. Och en fantastisk fotbollsspelare. Alltså, jag är helt övertygad.
Jag tror han hamnar i Liverpool förr eller senare också.
Ja, eller något av de andra. Han som skulle kunna hamna i Manchester United också. Ser jag inte alls som omöjligt. Inte den här sommaren, men kanske nästa sommar. Eller
City när de ska ersätta Mahrez eller...
Ja, det är inte alls omöjligt heller. Så bra tycker jag han är faktiskt. Hörde ni, vi måste knyta ihop den här sändningen. Tusen tack alla ni som har tittat, alla ni som lyssnar i efterhand. Det kanske är någon som har lyssnat live också, det vet man inte. Jag har haft på det i bakgrunden. Hej alla på TikTok.
Ja. Är det den vi ska titta in?
Jag vet inte ens vilken kamera vi är på. Jag har helt tappat orienteringen här. Tusen tack i alla fall alla ni som har varit här, alla ni som har lyssnat. Makoto, vi hörs nästa vecka igen. Missa nu inte Sportbladets Premier League-podd på måndag. Då knyter vi ihop den här säsongen. Allting avgörs i helgen. Ni kan väl följa det på Sportbladet också sista söndagen.
Ja, någonting blir det på söndag i alla fall. Lite oklart exakt format på det, men någon får. Vi ska ta ligasäsongen i mål eftersom att det är ju avslutande omgångar i Premier League, i Serie A, i La Liga. Ja. Så att på någonting sker
det är
på mycket,
det är drama. Ja. Överallt utom i Spanien.
Och då nedflyttningsdramat. Ja, Granada, Cadiz eller Mallorca. Vem? Det undrar man ju.
Ut med Cadiz för fan.
Cadiz.
Tråkigt.
Cadiz. Det var nog jag som tog. Ja. Cadiz.
Ja, vi pratar om skötska i den här podden, va? Då blir det Cadiz.
Cadiz.
Ja, tack alla ni som har varit här i alla fall. Vi hörs.